Are you ready for the third chapter, babe? Yeah? You all comfy and snuggly? You do look very comfy, I will say. Could get a little bit closer. Can you share this blanket with me? Are you gonna fall asleep on me? Yeah, yeah. You always fall asleep when I read. Whatever. Yeah, we'll see. We'll see at the end of the chapter, okay? Okay. Kråkboet. Ron! Flämtade Harry och kröp fram till fönstret som han sköt upp så att hon kunde prata igenom gallret. Ron, hur har du varit? Harry gapade så stort när den fulla innebörden av vad han såg gick upp för honom. Ron lutade sig ut genom bakfönstret på en gammal blågrön bil som var parkerad mitt i luften. I framsätet satt Fred och George, Rons äldre tvillingbröder, och flinade grattis mot Harry. Allt väl, Harry? Vad har hänt, sa Ron. Varför har du inte svarat mina brev? Jag har bett dig komma och bo hos mig minst 12 gånger. Och sen kom pappa hem och sa att du hade fått en officiell varning för att du hade utövat magi inför mugglare. Det var inte jag. Och hur fick han veta det? Han tjänstgör på ministeriet, sa Ron. Du vet att vi inte får lov att göra trollkonster utanför skolan, va? Lite magstarkt för att komma från dig, sa Harry och tittade på den svävande bilen. Och det här räknas inte, sa Ron. Vi lånar den bara. Det är pappas. Och vi har inte förtrollat den. Men att använda magi inför de där munklarna du bor hos. Jag sa ju att jag inte har gjort det, men det tar för lång tid att gå in på nu. Hör, kan du förklara för dem på Hogwarts att familjen Dursley har låst in mig och inte tänker låta mig fara tillbaka? Och jag kan ju inte trolla mig ut härifrån. För då kommer ministeriet tro att det är andra trollkonsten jag har gjort på 3 dagar, så... Sluta snacka, sa Ron. Vi har kommit för att ta med dig hem till oss. Men ni kan inte heller trolla ut mig härifrån. Det behöver vi inte, sa Ron och knyckte med huvudet mot framsätet och flinade. Du glömmer nog vilka jag har med mig. Knyt den där runt gallret, sa Fred och kastade en repände till Harry. Om Dursleys vaknar jag dödens, sa Harry medan han knöt fast repet hårt om en stång och Fred rusade mot hon. Oroa dig inte, sa Fred, och flytta på dig. Harry klev tillbaka in i skuggorna bredvid Hedwig, som tycktes ha förstått hur viktigt det här var och höll sig stilla och tyst. Motorn gick upp i allt högre varv och med ett högljutt knasande drog det plötsligt loss gallret. Harry sprang tillbaka till fönstret och såg hur gallerstängarna dinglade någon meter ovanför marken. Flåsande hivade Ron upp dem i bilen. Harry lyssnade ängsligt. Men det hördes inget ljud ifrån maknarna Dursleys sängkammare. När stängerna låg i säkert förvar hos Ron i baksätet backade Fred så nära Harrys fönster som möjligt. Kliv in, sa Ron. Men alla mina Hogwarts-grejer, min trollstav, min kvastkäpp. Var är de? Inlåsta i skrubben under trappan. Jag kan inte komma ut ur det här rummet. Inga problem, sa George från passagerarsätet fram till. Ur vägen, Harry! Fred och George klättrade försiktigt in i Harrys rum genom fönstret. Man måste ge dem sitt erkännande, tänkte Harry, då George tog fram en vanlig hårnål och fick ändå börja dyrka upp låset. Många trollkarlar tycker det här är slöseri med tid att använda den här sortens mugglatrick. Men vi tycker det är färdigheter som man gärna kan lära sig, även om det går lite långsamt, sa Fred. Det hördes ett svagt klick och dörren svängde upp. Nu hämtar vi din koffert och du samlar ihop allt du behöver ifrån ditt rum och räcker det till Ron, viskade George. Se upp för det nedersta trappsteget, det knarrar, viskade Harry tillbaka till tvillingarna då de försvann ut på den mörka trappavsatsen. Harry rusade omkring i rummet och samlade ihop sina saker och förpassade dem vidare ut genom fönstret till Ron. Sedan gick han och hjälpte Fred och George att lyfta fram kofferten uppför trappan. Harry hörde hur Morbror Vernon hostade till. Till sist var de uppe på avsatsen, flämtande och flåsande, och bar kofferten genom Harrys rum fram till det öppna fönstret. Fred klev tillbaka in i bilen för att dra kofferten tillsammans med Ron. Och Harry och George sköt på inifrån sovrummet. Bit för bit gled den igenom fönstret. Morbror Vernon hostade igen. En liten bit till, flämtade Fred, som dog ifrån bilen. Ge den en ordentlig skjuts. Harry och George bräkte axlarna mot kofferten och den gled ut genom fönstret och in i baksätet på bilen. Okej, då ger vi oss av, viskade George. Men då Harry klättrade upp på fönsterbrädan hördes det plötsligt ett högt skrik bakom honom. Omedelbart följt av Morbror Vernons tordens röst. Den där förbannade ugglan! Jag glömde Hedvig! Harry störtade tillbaka genom rummet just som ljuset uppe på trappavsatsen tändes. Han slet till sig Hedvigs bur, rusade fram till fönstret och räckte den till Ron. Han var precis på väg att kravla sig tillbaka upp på byrån när Morbror Vernon bultade på den upplåsta dörren. Och den for upp med en skräll. Under en bråkdel sekund stod Morbror Vernon inramad i dörröppningen. Sedan kom ifrån sig ett bölande som en ilsken tjur och dök mot Harry och fick tag i hans vrist. Ron, Fred och George grep Harry i armarna och drog så hårt de bara kunde. Petunia! Vrålade Morbror Vernon. Han smiter sin väg! Han smiter sin väg! Pojkarna Weasley gjorde ett jättehårt ryck och Harrys ben gled ur Morbror Vernons grepp. Så snart Harry hade kommit in i bilen och smält igen dörren sköt Ron. Trampa på gråsen, Fred! Och bilen sköt plötsligt iväg emot månen. Harry kunde inte tro att det var sant. Han var fri! Han vevade ner fönstret och tittade tillbaka på de krypande takåsarna på Privet Drive medan nattvinden slet i hans hår. Morbror Vernon, Moster Petunia och Dudley hängde allesammans ut genom Harrys fönster, mållösa av häpnad. Vi ses nästa sommar, skrek Harry. Bröderna Weasley vrålade av skratt och Harry lutade sig tillbaka i sätet med ett flin som gick från öra till öra. Släpp ut Hedvig, sa han till Ron. Hon kan flyga bakom oss. Hon har inte haft en chans att sträcka på vingarna på evigheter. George räckte över hårnålen till Ron. Och ett ögonblick senare svävade Hedvig glatt ut genom fönstret och flög längs sidan av dem som ett spöke. Få höra nu, Harry, sa han otåligt. Vad är det som har hänt? Harry berättade allt om Dobby, om varningen han hade gett Harry och om fiaskot med gräddtårtan. Det blev en lång, chockad tystnad när han hade slutat. Väldigt skumt, sa Fred till sist. Definitivt misstänkt, instämde George. Så han ville inte ens tala om för dig vem som kan tänkas planera den här komplotten? Jag tror inte han kunde det, sa Harry. Jag berättade ju att varenda gång som han var nära att avslöja någonting så började han dunka huvudet i väggen. Han såg hur Fred och George tittade på varandra. Vad är det? Tror ni att han ljög för mig? Sa Harry. Ja, sa Fred. Vi kan väl säga så här. Husalfer har sin egen starka trolldomskraft. Men de brukar inte kunna använda den utan lov från sin husbonde. Jag skulle tro att någon skickade gamla Dobby för att hindra dig från att komma tillbaka till Hogwarts. Någon som ville spela dig ett spratt. Kan du komma på någon i skolan som har ett horn i sidan till dig? Ja, sa Harry och Ron med den mun och utan att tveka. Draco Malfoy, förklarade Harry. Han hatar mig. Draco Draco Malfoy, sa George och vände sig om. Inte Lucius Malfoys son, va? Det måste det väl vara. Det var inte något särskilt vanligt namn, eller hur, sa Harry. Varför frågar du det? Jag har hört pappa prata om honom, sa George. Han var en ivrig anhängare till Ni vet vem. Och när Ni vet vem försvann, sa Harry och vände sig om och sträckte på halsen för att kunna se Harry, kom Lucius Malfoy tillbaka och sa att han aldrig hade menat allvar med det. Rena rama struntpratet. Pappa tror att han var med i Ni vet vems innersta cirkel. Harry hade hört de här ryktena om Malfoys familj förut. Och det förvånade honom inte alls. Malfoy fick Dudley Dursley att framstå som en snäll, hänsynsfull och vek pojke. Jag vet inte om Malfoys har någon husalf, sa Harry. Ja, vilka han än är hos så måste det vara rika av en gammal trollkars familj, sa Fred. Ja, mamma önskar jämt att vi hade en husalf som kunde ta hand om strykningen, sa George. Men allt vi har är en gammal eller en gengångare på vinden och en massa tomtenissar överallt i trädgården. Husalfer hör ihop med stora herrgårdar och slott. Och sådana ställen hemma hos oss. Där skulle man då aldrig hitta någon. Harry satt tyst. Eftersom Draco Malfoy alltid tycktes ha det finaste och dyraste av allting, så måste hans familj välta sig i trollkars skuld. Han skulle precis föreställa sig Malfoy sväva omkring på en pampig herrgård. Att skicka en alf ur tjänstaben för att hindra Harry från att fara tillbaka till Hogwarts var just en sak som Malfoy kunde tänkas göra. Kanske hade det varit dumt av Harry att ta Dobbys varning på allvar. Jag är i alla fall glad att vi kom och hämtade dig, sa hon. Jag blev riktigt orolig när du inte svarade på mina brev. Jag trodde först att det var Errols fel. Vem är Errol? Vår uggla. Han är urgammal. Det skulle inte vara första gången han fallit ihop vid en brevutbäring. Så då försökte jag låna Hermes. Vem? Ugglan som mamma och pappa köpte till Percy när han blev alltid perfekt, sa Freddy från framsätet. Men Percy ville inte låna ut honom till mig, sa de. Han sa att han behövde honom. Percy har uppför sig väldigt konstigt i sommar, sa George och rynkade pannan. Och han har skickat massor med brev och suttit instängd i sitt rum mest hela tiden. Han kan ju inte hålla på och polera sitt perfekta emblem hur många gånger som helst. Du kör alldeles för långt åt väster, Fred, tillade han och pekade på en kompass på instrumentbrädan. Fred snurrade på ratten. Vet er pappa om att ni har bilen? Frågade Harry som redan gissade svaret. Nej, han var tvungen att jobba ikväll, sa hon. Vi hoppas på att vi kan ställa tillbaka den i garaget utan att mamma märker att vi har varit ute och flygit med den. Vad gör er pappa förresten på trolldomsministeriet? Han arbetar på den tråkigaste avdelningen, sa hon. Kansliet för missbruk av mugglarprodukter. För vadå? Jo, det rör sig om mugglartillverkade saker som har blivit förtrollade. Och de hamnar i någon mugglaraffär eller något mugglarhus. Som till exempel när en gammal häxa dog förra året och hennes teservis såldes till en antikaffär. En mugglarkvinna köpte den, tog med den hem och försökte servera te i den åt sina vänner. Det var en mardröm. Pappa jobbade övertid i flera veckor. Vad hände? Tekannan löpte amok och sprutade kokande te över hela huset. En man hamnade på sjukhus med sockertången fastklämd om näsan. Pappa höll på att bli tokig. Det var bara han och en gammal häxmästare som hette Perkins på kansliet. Och de blev tvungna att använda minnesförtrollningar och alla andra möjliga förtrollningar för att skylla över det. Men er pappa och den här bilen? Fred skrattade. Ja visst. Pappa är tokig i allt som har med mugglare att göra. Vårt uthus är fullt med gamla mugglargrejor. Han tar isär dem, förtrollar dem och sätter ihop dem igen. Om han gjorde en razzia i vårt hus skulle han bli tvungen att anhålla sig själv på fläcken. Det gör mamma vansinnig. Där är huvudvägen, sa George och kikade genom vindrutan. Vi är framme om 10 minuter. Lika bra det, för det höll på att ljusna. En svag rosafärgad glöd skymtade längs horisonten i öster. Fred styrde bilen neråt och Harry såg ett mörkt lapptäcke av fält och trädungar. Vi är en liten bit utanför byn, sa George. Och då är St. Catchpole. Lägre och lägre ner susade den flygande bilen. En lysande röd solkant glimmade nu mellan träden. Vi är nere, sa Fred och den slog i marken med en lätt stöt. De hade landat alldeles intill ett fallfärdigt garage på en liten gård. Och Harry tittade för första gången ut på Rons hus. Det såg ut som om det en gång hade varit en stor svinstia av sten. Men man hade byggt lite extra rum, lite varstans, tills det blivit flera våningar högt och så snett och vint att det såg ut att hållas uppe genom trolleri. Vilket förmodligen också var fallet, tänkte Harry. Fyra eller fem skorstenar satt högt uppe på det röda taket. På en lutande skylt som satt nedstucken i marken nära ingången stod det kråkboet. Utanför ytterdörren låg en massa gummistövlar i en enda röra, tillsammans med en väldigt rostig kittel. Flera tjocka bruna kycklingar gick omkring och pickade på gården. Det är inte mycket att skryta med, sa Ron. Det är toppen, sa Harry belåtet och tänkte på Privet Drive. De klev ut ur bilen. Nu smyger vi oss tyst en trappa upp, sa Fred. Och väntar tills mamma ropar ner oss till frukost. Sen, Ron, kommer du skuttande ner för trappan och säger: Mamma, titta vem som dök upp mitt i natten! Och hon kommer bli jätteglad över att se Harry och ingen kommer någonsin behöva få veta att vi flyger med bilen. Just det, så. Kom med mig, Harry, jag sover på. Ron brev med ens sjukligt grön i ansiktet då hans blick fastnade på huset. De andra tre snurrade hastigt runt. Mrs. Weasley kom marscherande över gården med en sån fart att kycklingarna spreds åt alla håll. Trots att hon var en kortväxt, knubbig kvinna med ett vänligt utseende var hon för ögonblicket märkligt likt en sabeltandad tiger. Oj då, sa Fred. Kära någon då, sa George. Mrs. Weasley stannade tvärt framför dem med händerna i sidorna och stirrade från det ena skuldmedvetna ansiktet till det andra. Hon var iförd ett blommigt förkläde och ur en av fickorna stack ett trollspö upp. Jasså, sa hon. God morgon, mamma, sa George med en röst som han själv trodde lät obesvärad och vinnande. Har ni en aning om hur orolig jag har varit? Viskade Mrs. Weasley ursinnigt. Förlåt, mamma, men som du förstår, vi var tvungna. Alla Mrs. Weasleys söner var längre än hon, men de hukade sig ner då hennes vrede bröt loss över dem. Tomma sängar! Inget meddelande! Bilen borta! Kunde ha kraschat! Alldeles ifrån mig av oro! Men det bryr väl inte ni er om? Aldrig i hela mitt liv! Vänta bara tills er pappa kommer hem! Såna här bekymmer hade vi aldrig med Bill eller Charlie eller Percy! Och den perfekta Percy, muttrade Fred. Det skulle inte skada dig att följa Percys exempel! Skrek Mrs. Weasley och stack ett finger i bröstet på Fred. Ni kunde ha dött! Ni kunde ha blivit sedda! Er far kunde ha förlorat jobbet för er skull! Det kändes som att det här pågick i timmar. Mrs. Weasley hade hunnit skrika sig hes innan hon vände sig mot Harry, som förskräckt backade ett par steg. Jag är förstås väldigt glad att se dig, kär Harry. Kom nu in och ät lite frukost. Hon vände sig om och gick tillbaka in i huset. Och efter en nervös blick på Ron som nickade uppmuntrande följde Harry efter henne. Köket var litet och ganska trångt. Det stod ett renskurat träbord med stolar i mitten. Harry slog sig ner på yttersta kanten av stolsitsen och såg sig omkring. Han hade aldrig varit i ett trollkarshem förut. Klockan på väggen mitt emot honom hade bara en visare och inga siffror alls. Runt kanten stod det skrivet dags för tekokning. Dags för matning av kycklarna. Du är sen. Och liknande. Böcker låg staplade i tre travar på spiselhyllan. Böcker med titlar som Trolla fram din egen ost, Förtrollad bakning och Festmeltider på en minut. Rena trolleriet. Och Om Harrys öron inte bedrog honom hade den gamla radion bredvid diskon just annonserat programmet Häxtimmen med den populära sjungande trollkvinnan Celestina Warbeck. Mrs. Weasley slamrade omkring och lagade lite frukost medan hon kastade ilskna brickar på sina söner samtidigt som hon slängde ner korvar i stekpannan. Med jämna mellanrum mumlade hon sånt som förstått vad ni tänkte på och det där hade jag aldrig trott om er. Jag lägger förstås inte skulden på dig, lilla vän, försäkrade hon Harry och kälpte ner 8 eller 9 korvar på hans tallrik. Arthur och jag har varit så oroliga för dig. Just igår kväll sa vi att vi skulle komma och hämta dig själva om du inte hade svarat på Rons brev senast på fredag. Men det här var ju ändå makalöst, sa hon och lassade nu 3 ägg på hans tallrik. Att flyga i en olaglig bil över halva landet. Vem som helst hade kunnat se er. Hon viftade nonchalant med trollspöt mot den smutsiga disken i horn, som började diska sig själv med ett mjukt klirr i bakgrunden. Det var molnigt, mamma, sa Fred. Prata inte med mat i munnen, fräste Mrs. Weasley. De höll på att svälta ihjäl honom, mamma, sa George. Det gäller dig också. Men hon såg lite mildare ut och hon började skära upp bröd och targ och bereda smör på det. I samma ögonblick avbröts de med en liten rödhårig figur i nattlinje som dök upp i köket, gav till ett litet pip och sprang ut igen. Ginny, sa Harry med låg röst till Harry, min syster. Hon har pratat om dig hela sommaren. Ja visst, hon vill säkert ha din autograf, Harry, finade Fred. Men då han såg sin mammas blick böjde han ner ansiktet över tallriken utan att säga ett ord till. Ingen sa något förrän maten var slut på alla 4 tallrikar, vilket tog förvånansvärt kort tid. Jösses vad jag är trött, gäspade Fred. Och la äntligen ifrån sig sin kniv och gaffel. Jag tror jag går och lägger mig och... Oh, det gör du visst inte, fräste Mrs. Weasley. Det var ditt eget fel att du har varit uppe hela natten. Du ska rensa ut tomtenissarna ur trädgården. De håller på att bli alldeles omöjliga igen. Men mamma, och ni båda också, sa hon och blängde på Ron och Fred. Du kan förstås gå och lägga dig, lilla vän, sa hon vän mot Harry. Det var inte du som bad dem flyga den där förbaskade bilen. Men Harry, som kände sig klarvaken, sa hastigt. Ja, hjälper Ron. Jag har aldrig sett hur man ensar ur tomtenissar. Och det var väldigt snällt av dig, lilla vän, men det är inget särskilt spännande arbete, sa Mrs. Weasley. Och jag ska se vad Lockman har att säga i ämnet. Och hon drog fram en tung bok ur traven på spiselhyllan. George stönade. Mamma, vi vet hur man rensar ut tomtenissar i trädgården. Harry tittade på pärmen till Mrs. Weasleys bok. Tvärs över den stod med snirkliga guldbokstäver Gyllenroy Rockmans råd angående ohyra i hemmet. På framsidan fanns ett stort fotografi av en mycket stilig trollkar med vågigt blont hår och klarblå ögon. Som alltid i trollkarsvärlden var fotografiet rörligt. Trollkaren, som Harry antog måste vara Gyllenroy Lockman, blinkade hela tiden okynligt åt dem. Mrs. Weasley låg strålande ner mot honom. Åh, han är fantastisk, sa hon. Han vet verkligen hur man ska bekämpa skadegörare i hemmet. Det är en underbar bok. Mamma är förtjust i honom, sa Fred i en högljudd viskning. Och var inte löjlig, Fred, sa Mrs. Weasley och blev lite rörd om kinderna. Jaha, om ni tror att ni vet bättre än Lockman så kan ni ju sätta igång då. Och gud nåde er om det finns så mycket som en tomte kvar i trädgården när jag kommer ut och inspekterar den. Gäspande och knottrande lommade bröderna Weasley ut ur huset med Harry efter sig. Trädgården var stor och i Harrys ögon såg den ut precis som en trädgård borde. Familjen Dursley skulle inte ha gillat den. Det fanns massor med ogräs och gräset behövde klippas. Men det växte knotiga träd överallt runt murarna. Plantor som Harry aldrig hade sett förut vällde ut ur rabatterna och det fanns en stor grön damm full med grodor. Mugglarna har faktiskt trädgårdstomtar de också, sa Harry till Ron när de gick över gräsmattan. Ja, jag har sett de där konstiga grejerna de tror är tomtar, sa Ron som stod dubbelvikt med huvudet ner i en pionbuske. De liknar tjocka små jultomtar med fiskespön. Det hördes ljud som av ett slagsmål inifrån busken som skakade häftigt och sedan rättade Ron upp sig. Det här är en riktig tomtenisse, sa han bistert. Låt bli mig, låt bli mig! Pep tomten. Den var verkligen inte det minsta lik en jultomte. Det var en liten och läderartad med ett stort, knöligt, kalt huvud som påminner om en potatis. Ron höll den på en armlängds avstånd medan den sparkade mot honom med sina små, hårda, bruna fötter. Han tog ett fast grepp om tomtenissens brister och vände den upp och ner. Det är så här man ska göra, sa han. Han hivade upp tomten ovanför huvudet. Låt bli mig! Och började svinga den i stora cirklar som ett lasso. När Ron såg Harrys chockade ansiktsuttryck tillhörde han. Det skadar dem inte. Man måste bara göra dem riktigt yra i huvudet så att de inte hittar tillbaka till sina tomtebon. Han släppte taget om tomtens brister. Den flög 6 meter upp i luften och landade med en hård duns på fältet på andra sidan häcken. Vilket ynkligt kast, sa Fred. Jag slår vad om att jag kan få min över till andra sidan av den där stubben. Harry lärde sig väldigt snabbt att inte tycka synd om tomtenissarna. Han beslöt sig för att bara släppa ner den första han fångade utanför häcken. Men tomtenissen, som anade sig till Harrys svaghet, högg sina rakbladsvassa tänder i fingret på honom. Och han hade ett styvt jobb med att skaka loss den till. Heja Harry! Det där måste ha varit minst 15 meter. Luften var tjock av flygande tomtenissar. De är inte särskilt klyftiga som du ser, sa George och grep tag i 5-6 nissar på en gång. Så snart de förstår att det är tomterensning på en gång kommer de uppkilande för att ta sig en titt. Man tycker ju att de borde ha lärt sig vid det här laget att bara stanna där de är. Snart började tomteskaran uppe på fältet att ställa sig i ett oregelbundet led och tomtarna vandrade iväg med de små axlarna uppdragna till öronen. De kommer tillbaka, sa Ron då de såg nissarna försvinna in i häcken och på andra sidan fältet. De älskar att vara hos oss. Pappa är för snäll emot dem. Han tycker de är skojiga. Just då smällde det i ytterdörren. Han är tillbaka, sa George. Pappa är hemma. De skyndade sig genom trädgården och in i huset. Mrs. Weasley hade sjunkit ner på en köksstol och satt och blundade med glasögonen i handen. Han var en mager man på väg att bli skallig. Men det lilla hår han hade var lika rött som barnens. Han hade på sig en lång, grön klädnad som var dammig och sliten av alla resor. Vilken natt, mumlade han och trevade efter trekannan då allesammans slog sig ner runt honom. 9 husransakningar. 9! Och gubben Mundungus försökte kasta en ond förbannelse över mig när jag vände ryggen åt honom. Mr. Weasley tog en djup klunk te och suckade. Hittade du någonting, pappa? Frågade Fred ivrigt. Allt vi fick ta på var några krympnycklar och en bitsk tekanna, gäspade Mr. Weasley. Det fanns en del ganska otrevliga saker, men de tillhörde inte min avdelning. Mortlake togs in för förhör om några väldigt konstiga jaktillrar, men de sorterar under kommittén för experimenterande besvärjelser. Gudskelov! Varför skulle någon vilja göra sig besvär med att få dörrnycklar krympa? Sa George. Bara för att retas med mugglare, suckade Mr. Weasley. Man säljer nycklar som krymper ihop till ingenting så att man aldrig kan hitta dem när det behövs. Och det är förstås väldigt svårt att ställa någon till svars för det. För inga mugglare vill erkänna att de har nycklar som krymper. De påstår bara att de tappar dem hela tiden, de stackarna. Men gör vad som helst för att slippa låtsas om den magiska kraftens existens även om den är helt uppenbar. Men ni kan aldrig tro vad en del trollkarlar kan hitta på att förtrolla. Som bilar, till exempel. Mrs. Weasley hade dökt upp. Hon höll en lång eldgaffel som ett svärd i handen. Mr. Weasley öppnade ögonen med ett ryck. Han stirrade skuldmedvetet på sin fru. Bilar, käraste Molly. Ja, bilar, sa Mrs. Weasley med blixtrande ögon. Föreställ dig att en trollkarl köper en rostad gammal bil och säger åt sin fru att han bara vill plocka isär den för att se hur den fungerar. Men i själva verket så förtrollar han bilen så att den kan flyga. Mr. Weasley blinkade. Ja, kära vän, du skulle nog finna att han håller sig helt inom lagens gränser om han gör det, även om han kanske hade gjort riktigare i att tala om sanningen för sin fru. Det finns nämligen ett kryphål i lagen, ser du. Så länge han förtrollar bilen utan att för avsikt att använda den, spelar det faktum att bilen kan flyga ingen artovinstlig. Det var väl du som snickrade till det där kryphålet i lagen när du skrev den, skrek Mrs. Weasley. Bara så att du kunde fortsätta mixtra med allt det där mögliga skräpet ute i skjulet. Och som en liten upplysning kan jag tala om för dig att Harry kom hit i morse i bilen som du inte hade för avsikt att flyga med. Harry, sa Mr. Weasley oförstående. Vilken Harry? Han såg sig omkring, fick syn på Harry och hoppade upp. Du store tid! Är det Harry Potter? Så roligt att träffas, Ron har berättat så mycket om. Dina söner flög den där bilen till Harrys hus och tillbaka hit igår natt, skrek Mrs. Weasley. Vad säger du om det, va? Gjorde ni verkligen det? Sa Mr. Weasley ivrigt. Gick det bra? Jag menar, sa han svävande då Mrs. Weasleys ögon sköt nya blixtrar. Det var väldigt illa gjort, pojkar. Verkligen mycket illa gjort.
Kom, så låter vi dem diskutera i fred,
mumlade Ron till Harry då Mrs. Weasley blåste upp som en oxgroda. Kom så ska jag visa dig till mitt sovrum. De slank ut ur köket genom en smal korridor fram till en ojämn trappa som vindlade i zigzag upp genom huset. På avsatsen på tredje våningen stod en dörr på glänt. Harry hann bara uppfatta ett par klara bruna ögon som stirrade på honom innan den stängdes med en smäll. Det var Ginny, sa Ron. Det är ovanligt för henne att vara så där blyg. I vanliga fall så går munnen i ett kör på henne. De klev upp för ytterligare två trappor tills de kom fram till en dörr med flagnande färg och en liten skylt där det stod Ronalds rum. Harry steg in. Hans huvud snuddade nästan vid det sluttande taket. Så lågt var det. Han spärrade upp ögonen. För det var som att vandra in i en brinnande ugn. Nästan allting i Rons rum verkade gå i en intensiv orange-röd färg. Sängöverkastet, väggarna och till och med taket. Sen upptäckte Harry att Ron hade täckt varenda centimeter av den slitna tapeten med affischer av samma sju häxor och trollkarlar. Som alla var ifödda i lysande orangefärgade klädnader, var på kvastkäppar och ivrigt vinkade till dem. Är det ditt favoritquidditchlag, sa Harry. Shudley-kanonerna, sa Ron och pekade på det orange-röda överkastet. Det är ett jättestort svart CK som är invävt med de susande kanonkulor under, nummer 9 i ligan. Ron skolböcker i magi låg slarvigt travade i ett hörn, bredvid en hög med serietidningar som alla tycktes handla om Martin Miggs, den märkligaste mugglarens äventyr. Rons trollstav låg på fönsterbrädan ovanpå ett litet akvarium fyllt med grodyngel, bredvid hans tjocka grå råtta Scabbers, som låg snusade i solvärmen. Harry klev över en självblandande kortlek på golvet och tittade ut genom det pyttelilla fönstret. På marken långt nedanför kunde han se en grupp tomtenissar som var i färd med att en och en smyga tillbaka in genom familjen Weasleys häck. Sedan vände han sig om mot Ron, som stod och tittade lite nervöst på honom. Som om han väntade på Harrys omdöme om rummet. Det är ju inte så stort, sa han hastigt. Inte som ditt rum hos mugglarna. Och jag bor alldeles under gengångaren på vinden. Han hamnar alltid på rören och rämnar sig. Men Harry låg brett och sa, det här är det bästa hus jag någonsin varit i. Ron blev alldeles skära med öronen. They have such a sweet friendship, don't you think? So sweet. That's the end of chapter 3. What do you say we try and get some sleep? I think so too. Are you enjoying the book so far? Yeah? It's definitely my favorite. Probably out of all of them, actually. Yeah. I don't know why. I just think the characters. Like, I love how Dobby is such a frequent appearance. And I love Gyllenhaal. I don't think you pronounce it like that in English, though. He's just a hilarious addition to this. Yeah, it's a good one. Vehicle? You can come closer if you are. I'm kind of warm. Good night, baby. Sleep tight. I love you.